Ni undrar säkert vad det är som står på väggen. Det är ju inte pingst idag. Det är en vecka kvar ju, eller hur? Drygt. Men när jag satt och funderade och bad, undrar, Herre, vad vill du att jag ska predika om? Vad ska jag ta och dela om? Så bara kände jag så här, men vi tar ett rejält pass om den helige ande några söndagar här framöver. Vi har ju läst tillsammans med Urban Wik här på Öppen Bibel på varannan onsdag från första Korinthierbrevet. Och det har ju tagit oss några veckor nu att ta oss igenom kapitel 12 som där talar om kroppen och så vidare. Det är ju flera kapitel, men och sen så talar vi om kärleken och tänk att vi uppehöll oss en hel timme bara att samtala om kärlekens lov och kärlekens väg och på vilket sätt vi bör förhålla oss till varandra och till gåvor och allt det vi får av Gud och på vilket sätt vi kan förmedla det och dela med oss av det. Och sen så gick vi in i kapitel 14 och läste om nådegåvorna. Och det är många frågor som, på att säga, inte nya frågor men samtalsfrågor. Det vill säga, men behöver vi mer av anden och andens gåvor? Behöver vi tala mer om den helige ande? Och svaret blev nog ja. Så då tänkte jag, då gör vi det. På pingstdagen här så blir det ju avslutningen, eller söndagsskols, vad heter det? Det blir avslutningsgudstjänst för barnverksamheten, så ska jag säga. Och då blir det lite en annan touch på den gudstjänsten, så då blir det ju ingen pingstpredikan. Så jag tänkte, jag tjuvstartar helt enkelt. Blir det bra? Ja, men ni har inget val idag. Alternativet är att gå ut i för sig. Men vi kör om det här. Helige ande, nu ber jag att du ska leda det du har lagt på mitt hjärta och hjälp mig att förmedla det. Amen. Och då tänker jag så här, att det vore ju omöjligt för dig och mig att leva som kristna och det man skulle kalla för ett segerrikt liv, seger över synder, frestelse och allt möjligt annat, om det inte är genom den helige ande och med hjälp av den helige ande. För i oss själva så kommer vi till korta. Vi kan mycket, det är inte så att vi inte är någonting och inte kan någonting, det är lögn. Du kan massor med saker, du har fått naturliga gåvor och förmågor av Gud. Du kan tänka, du kan, vad heter det, du är en rationell person, du kan fundera, du kan göra många saker. Men du kan inte göra allt, och i vissa lägen så kan prövningar och svårigheter och frestelser och vardagslivet bli lite tufft, och vi behöver en helig ande. Och tack och lov så har ju Gud gett oss då förutsättningar för att kunna leva som troende på det sätt som Gud har tänkt. Men jag börjar med att fråga då, vem är den helige ande? Ska vi se om det funkar. Ni ser att jag byter, då är det fel skärm. Så, vem är den helige ande? Och Bibeln säger ju, alltså ha några bilder på den helige ande, och det är inte de bilderna jag tänkte ta upp nu, men den talar ju om anden som vind, som vatten, som eld och så vidare. Det blir en annan predikan. Men vi märker ju, fast vi inte ser den helige ande, så märker vi ju effekterna av den helige andes närvaro. Vi kan förnimma, som vi säger, den helige andes agerande i våra liv. Men den helige ande är inte, som några läror säger då, en kraft. Den helige ande är alltså inte en kraft, utan den helige ande är då en person. Jag vet inte, det är ganska liten text. Kan ni se vad det står, eller? Ja, vad bra. Men i Johannes evangeliet, det 14 kapitlet, så i den 26 versen så säger Jesus så här: men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han, inte den eller det eller vad det nu är för någonting, utan han, alltså en person, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och vidare i kapitel 15 och vers 26 så står det: när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då skall han vittna om mig. Och i det 16 kapitlet, den 13 och 14 versen så står det: men när han kommer, sanningens ande, så ska vem då? Jo, han föra in er i hela sanningen, ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Alltså en personlighet, inte en diffus kraft, inte liksom en elstöt, inte en vindpust eller något konstigt, även om på engelska så kallar man ju den helige ande för the Holy Ghost, eller det heliga spöket. Men alltså en person, och som sådan så har den helige ande intellekt, känslor, vilja och agerar som en person, därför att vi kan ha gemenskap med den helige ande. Du kan inte ha gemenskap med en kraft, eller du kan inte ha gemenskap med vatten, alltså en relation. Visst, du kan bada i vatten, men du kan inte liksom relatera till det och prata med det och ha det som vän. Ja, min vän. Ja. Och då står det ett antal saker om den helige ande. Johannes 15 och 25 som jag läste innan här, så talar det om att hjälparen, han ska vadå? Han ska vittna om Jesus. I Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 9 så kan vi läsa om att då sa anden till Filippus. Filippus var ute och predikade, och den helige ande säger till honom att ta dig dit och dit, så ska det här och det här hända. Så den helige ande säger någonting till honom, alltså talar till honom. Och i Efesebrevet, det kapitel 4 och vers 30, så står det så här: bedröva inte den helige ande. Alltså den helige ande reagerar och agerar på dina eller ditt och mitt sätt att bemöta honom. Och vi kan bedröva den helige ande, och det finns ett antal sätt att bedröva den helige ande på. Ett sätt är ju att inte vilja ha att göra med den helige andes verk, till exempel. Ja, men det där vill jag absolut inte veta av, eller det kan vara att förkasta Herrens ord, till exempel när anden talar. Och det är ett sätt att bedröva den helige ande. Jaha, tar inte du emot det jag vill ge dig? Skulle kunna ge fler exempel på det. Men förutom att vara, och i uppenbarelseboken återigen, då hör vad anden, vad då för någonting, säger. Den helige ande talar. Han vill tala till dig och mig. Och förutom att vara då en person, ha känslor, intellekt och vilja, så är ju den helige ande Gud. Det är liksom inte Gud och sen så finns det någonting annat som heter den helige ande, som man kan få som någon slags mirakulös dryck, som Asterix, ni vet. Asterix och Obelix, han dricker ju någon liten grej och så får han ju styrka. Den helige ande är inte en mirakulös dryck, utan den helige ande är den helige Gudens ande. Amen. Och Det här är ju mer av ett bibelstudium idag. Men det här är viktiga saker för oss liksom att bara ta in på nytt. Och vem är den helige ande? Och det finns ett antal bibelställen vi kan läsa om när det gäller Guds ande. Då. Det står i psalm 139 bland annat. Vart kan jag fly ifrån din ande? Och när det står så är det parallellt egentligen med att säga vart kan jag fly ifrån din närvaro eller från dig? Därför att Guds ande är ju Gud. I Apostlagärningarna, det femte kapitlet, har vi en märklig berättelse där församlingen har ju växt och många säljer sina ägodelar och lägger och har liksom till en gemensam pott. Man har saker och ting gemensamt och det är ett par som har sålt sin gård kan man säga, eller sin tomt och det de hade. Och de lägger ner de här pengarna inför apostlarna. Men de tog undan en del och liksom ljög om vad de hade gjort. De hade all rätt att ta undan en del, men de sa, nej men det här, vi har gjort så här, och så ljög man. Och då så blir de ju drabbade här av en dom. Och i vers 3 och 4 så står det så här. Då sa Petrus, Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Och lite längre fram så står det så här i vers 4. Varför har du då i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har inte bara ljugit inför människor, du har ljugit för Gud. Varför har du ljugit för en helig ande? Du har ljugit för Gud. Och i första Korinthierbrevet 2, vers 10 och 11 så kan vi läsa om Guds ande och anden han utforskar hjärtan, men den helige ande då utforskar allt, även djupen hos Gud. Därför att den helige ande är Gud. Hänger ni med? Bra. Då kommer vi till en spännande fråga då. Hur är det med den helige ande i den troende människan? Och då finns det lite olika, som unga människor kanske hade sagt, en lite olika take på det här. Det finns lite olika syn på anden och det då man kallar för andedop. Men en sak som jag vill fastslå här och nu så här, på att säga en gång för alla eller en gång till för alla, det är följande att när en människa tror på Jesus, tar emot Jesus Kristus som sin frälsare och Herre, vad händer då? Då säger Bibeln att vi föds på nytt. Är vi med på det? Eller någon emot så kan ni säga ja. Ja, jag var på förhandlingar igår. Ja. Så när vi tar emot Jesus så föds vi på nytt. Och Jesus säger i Johannes kapitel 3 och vers 5 att man föds då av, vad då för någonting? Av anden. Okej? Okay? Ska vi köra ett liksom logiskt resonemang här. Vi föds av anden. Alltså det är genom Guds ande som vi föds på nytt. När du tog emot Jesus, när du började leva liksom Guds liv och Guds liv leva i dig, det gjorde han genom den helige ande. Alltså genom Guds ande. Det är den andens verk att du är en kristen, att du är frälst. Okej? Okay? Så pånyttfödelsen händer när du och jag tar emot andens liv i oss? Är du med på den? Mm. Så min fråga då är så här. Ska vi se. Kan, det skulle varit en fråga där. Kan du vara en kristen utan att den helige ande bor i dig? Är min fråga. Kan du vara en kristen utan att den helige ande bor i dig? Och svaret är, precis som en ung flicka gör nu, viftar på huvudet, nej. Romarbrevet 8 och 9 säger så här: ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Och så står det så här: den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och då skulle man kunna vända på det här och säga att den som inte tillhör honom har inte Guds ande. Är ni med? Logiskt, enkelt. Alla förstått? Bra. Tar vi nästa vers. Första Korinthierbrevet 6, vers 19-20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Alltså Gud, Guds ande har tagit sin boning i dig. Okej, okay. Jag kommer till det här med andedop och det snart. Vi får ha lite tålamod. Andra Korinthierbrevet 1 och... nej, det var inte det. Jag har missat en vers här, men Andra Korinthierbrevet 1 och 22 kan jag läsa också. 1 och 22, Andra Korinthierbrevet 1 och 22, om jag nu har rätt. Då står det så här att han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Alltså, Jesus har betalat priset, eller Gud, eller vad du säger, betalat priset för dig och mig genom att Jesus dog på korset. Han betalade priset för dig och mig genom sin död, med sin död och uppståndelse. Och så har han satt sin ande i dig som ett sigill, ett märke, en stämpel och en handpenning. Och ni som har lagt handpenning på något vet vad det innebär. Har ni lagt handpenning någon gång? Ja, ni som har köpt hus har lagt handpenning. Men ja, ett bra sätt att kunna göra en affär kanske. Och säkra affären, det där liksom, det är mitt. Och det här har ju Gud gjort genom att han flyttar in i oss. Så trots att vi lever i den här spänningen som vi pratar om, där det är liksom Guds rike är redan nu men ändå inte, så får vi en försmak av Guds rike med att Gud flyttar in i våra hjärtan, i våra liv. Och det går inte att vara en troende på Jesus, troende lärjunge och efterföljare, utan att den helige ande bor i dig och mig. Det går inte. Funkar inte. Men då kan man ju ställa sig frågan kring det här, och nu blir det lite tjuvläsning här på en gång. Hur ska vi tänka kring den här relationen med att födas på nytt och döpas av anden, med andedopet då? Och här finns ju lite olika teologier kring det här. Och den klassiska baptistiska eller traditionella baptistiska teologin, det är att när du blir född på nytt så tar du del av anden. Det är liksom det klassiska baptistiska synen på det. Du har egentligen fullheten av anden i dig. Men du behöver låta dig uppfyllas av hans närvaro, så gensvara till hans beröring, hans närvaro och hans vilja i ditt liv. Och den klassiska synen som pingst traditionellt har över hela världen, det är att när du blir frälst så tog du emot Jesus, och någon gång lite längre fram så har du det man kallar då för second blessing, den andra välsignelsen, och det är det så kallade andedopet, där du får del, liksom blir fylld av den helige ande. Och vad är rätt och vad är fel? Ja, det kliar sig de kloka i huvuden kring. Varför, vad säger Bibeln? Jag har några saker som jag bara skulle vilja lyfta här. Och det är ju att i apostlagärningarna så kan vi ju läsa om tillfällen där lärjungarna blev döpta av anden, eller i anden, och tillfällen när de blev uppfyllda av anden. Och vi skulle enkelt kunna säga att, jag säger detta nu då, ni får skriva upp om ni vill. Vi skulle enkelt kunna säga att andens dop är första, eller det man kallar då för andens dop, det är den första upplevelsen av att bli uppfylld av anden. Alltså en upplevelse av det. Hänger ni med? Nej. Ja, vi skulle enkelt kunna säga att andens dop är den första upplevelsen av att bli uppfylld av anden. Det man kallar för andens dop då. För vad är dop egentligen? Om man går till grekiskan, så dop är ju att bli helt omsluten, alltså bli doppad, bli... Det är betydelsen av ordet dop. Och jag ska läsa några bibelord tillsammans med dig, så hoppas jag att texten får förklara lite grann vad jag menar. För vi kan ju se att det Bibeln kallar för att födas av anden och andedop, uppfyllas av anden, är två olika manifestationer av anden i våra liv. Så det blir lite så här klurigt, är ni med? Därför säger jag att man, vad är rätt och vad är fel? Eller vad är mer rätt eller mindre rätt? Betänk följande då. Jesus i Lukas kapitel 1 och vers 35 så kan vi ju läsa om Marie bebådelse och allt det här. När ängeln kommer till och talar om hur Jesus skulle födas. Och alltså Jesus föds ju av anden. Är vi överens om det? Jag hoppas det. Ja. Men Jesus föds ju genom den helige andes ingripande. Det är ju Guds ande som är verksam i att Jesus föds som människa här på jorden. Men när man kommer till kapitel 3, fram tills dess, kapitel 3 läser man om Jesu dop. Och fram tills dess så har ju Jesus inte alls varit någon offentlig person. Han har ju växt i nåd och kraft, står det. Och sen i kapitel 3 så står det ju så här, vers 21. När nu allt folket döptes så blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himmelen. Och den helige ande gjorde vad då? Sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himmelen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Och läser man i Johannes evangeliet så säger Johannes här. Den ni ser anden komma ner över och bli kvar. Inte som i gamla testamentet där profeter, kungar och Vad var det mer för någonting? En till. Präster, profeter, kungar och präster. Liksom. Man kan ju läsa om i Gamla testamentet att anden kommer och går, kommer och går, kommer och går. Liksom. Ja. Men när ni ser anden komma över och bli kvar, han är det. Och när man läser om Jesu dop så läser de om heligande kom över honom. När vi läser om lärjungarna i Johannes kapitel 20, vers 22. Jesus har precis uppstått och han kommer in till dem. De är bakom låsta dörrar och de liksom är samlade där. Och Jesus kommer in och säger, frid vare med er. Och så står det så här. Och så blåste han på dem. Och så sa han, ta emot helig ande. Och ändå så står det i Apostlagärningarna då, kapitel 2. Samma lärjungar, de väntade på löftet om att anden skulle bli utgjuten. Och där är de i övre salen och de ber. Och den där dagen så är det som ett dån och en vind blåser och tungor av eld liksom fördelas över deras huvuden och de börjar tala nya språk. Och de blir uppfyllda av den helige ande. Och Petrus börjar predika och säger, nej, det här, vi är inte alls druckna som ni påstår, utan det här är det som Joel profeterade om. Att Gud skulle utgjuta sin ande över allt kött. Men hur hänger det ihop då? Johannes 20, när Jesus blåser och säger ta emot helig ande med Apostlagärningarna 2. Och Jesus han hänvisar till anden på lite olika sätt. I Johannes 4, kapitel 4 så möter han kvinnan vid brunnen. Och sen säger han så här, den som, om du dricker av det vattnet jag ger, då ska du aldrig mer törsta. Vi kan gå till Johannes 4 snabbt. Johannes 4 och 14, det står så här. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och sen så kan man läsa i kapitel 7 i Johannes evangeliet. Vers 37, 38, 39. Om någon törstar, kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och detta sa han om anden som de skulle få, som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten. Det är intressant. Och så kan vi se de troende i Samarien i Apostlagärningarna 8, så är det många personer som kommer till tro och de tar emot evangeliet och de börjar följa Jesus. Men ändå så är det så att inte förrän när man kommer till kapitel 19 så ber man över dem och de blir fyllda av den helige ande. I Apostlagärningarna 10 så är det en speciell händelse där Petrus predikar för Cornelius och hans familj. Och medans Petrus predikar för dem och berättar om evangeliet, de goda nyheterna, så kommer en helig ande över dem och de börjar tala i tungor. Det är liksom, allt händer på samma gång. Hur landar man i det här då? vad är rätt och vad är fel? Och ni kanske blir lite konfunderade. Vad menar du, Ruben? Hur är det? Jag skulle säga så här. Det är nog svårt att sätta Gud i en liten box och en mall. Gud gör på det sättet han vill. Jag har ju berättat om mig själv. Jag ska inte berätta om det igen. Om hur jag sökte andedopet. Och sökte det som då man klassiskt inom pingst kallar för andedop. Och jag var så besviken. Och det gick till för mig på ett helt annat sätt. När jag fick upptäcka andens verk i mitt liv. Men en sak som Bibeln slår fast. Och det står så här i Efesierbrevet 5:18. Dricker inte druckna av vin, står det. Utan låter allt mer uppfyllas av den helig ande. Och det här är ju skrivet på ett sätt också. Så att det är ju, vi behöver tillåta och öppna oss för att den helige ande ska få fylla våra liv med sin närvaro och allt det som är av honom. För Guds ande bor i dig och mig, men han behöver få ta plats. Precis som Johannes en gång stod vid Jordans strand och säger att nej, må han, alltså Jesus, bli större och jag bli mindre, så behöver du och jag säga må den helige ande bli större i dig och mig och vi blir mindre. Att hans närvaro, söka honom med våra hjärtan och öppna våra liv för honom. För Guds ande kommer ju inte, alltså gör ju inte våld på dig. Man myntade ett uttryck någon gång i 70-talet kanske det var, att det man pratar om mycket inom Vineyard-rörelsen, om att the Holy Spirit, the gentleman, liksom han är liksom en gentleman. Men en sak som är säker är ju att Gud vill uppenbara sin närvaro i ditt och mitt liv på så många olika sätt, och vi är olika som personer. Vi kan inte sätta en mall på alla, men det vi kan se utifrån alla texterna i Nya testamentet när de blir uppfyllda av den helige ande eller när de blir andedöpta eller vad du nu vill kalla det för, så märks det. Det märks. Det märks att anden får plats. Och då kommer jag då till min nästa fråga eller påstående. Vad är syftet med den helige ande? Syftet med den helige ande är ju inte att du och jag ska ligga och rulla på backen eller bete oss konstigt eller börja skaka på något konstigt sätt eller så. Vi kan agera och reagera på märkliga sätt i mötet med den helige ande, på när den helige ande berör oss. Men syftet med den helige andes närvaro och utgjutande i våra liv, det är att våra liv, du och jag, ska vara precis det som står här. När den helige ande kommer över er, ska ni vara då? Få kraft, få styrka, frimodighet. Att bli vad då för någonting? Mina vittnen. Att ditt och mitt liv får berätta om Jesus. Och det kan vi göra på så många olika sätt. Vi kan berätta så här. Och vi kan berätta genom våra gärningar på den arbetsplatsen där du är, den skolan du är på eller den gatan du bor på. Du får vara den bästa grannen på gatan. Som det bara lyser Jesus om dig. Du får vara den bästa arbetaren på Hitachi eller på kommunen eller på var det än är. Du får vara den bästa eleven på din skola, den bästa kamraten. När våra barn Filip och Johanna gick på en skola i Lima, Peru, när vi bodde där. En del tycker det här är konstigt, men jag tycker det är supervackert. Så hade man i slutet på året så här olika prisutdelningar, och skolsystemet är som det är där. De som är bäst i klassen får belöning för det, och den som har bästa betyget får för det, och så får man diplom och man får stipendier och allt möjligt. Men så hade de ett pris som var liksom det största priset på hela året. Liksom den största äran och den största liksom uppmärksamheten. Och så plockade de fram den eleven som fick det här priset. Och det var the most Christ-like. Den mest Kristuslika eleven. Och jag tyckte det var så vackert. För när vi läser skriften så ser vi att anden mejslar ju fram Jesu karaktär i dig och mig. Eller hur? Om vi lyssnar på den där rösten, om vi tar in tilltalet i våra liv, om vi förstår, om vi låter Guds ord, den helige ande, få tala in i våra liv, så händer det saker. Och den helige ande vill ta plats i dig och mig. Eller få mer plats i dig och mig. Han bor redan i dig och mig. Och jag skulle vilja uppmuntra dig under de här veckorna som jag kommer dela om den helige ande. Jag landar i min predikan här. Jag har några punkter kvar, men eftersom jag har tänkt ta flera veckor så blir det bra. Jag skulle vilja uppmuntra dig att öppna dig för den helige ande. Att låta den helige ande få ta plats. Det finns en bön och en längtan i mitt hjärta. Vi pratade om det, Inga-Lill och jag, här i fredags tror jag det var. Vi skulle vilja se, alltså du, dig. Vi skulle vilja se våra ungdomar, våra barn få bli andedöpt. Alltså uppfyllda av den helige andes närvaro. Vi skulle vilja se, för det är på det sättet som Gud vill beröra oss och använda oss och märka oss. Och då är det så att vi har ju den helige ande, eller hur? Någon hade någon sån här bild, den är kanske lite märklig men ändå bra. Så det är som att ja, vi har ju fått liksom den helige ande. Men det hjälper ju inte mycket att ha massäcken i ryggen, liksom i ryggsäcken, utan den ska ju in i magen för att göra verkan. Bilder haltar ju, men ni förstår. Det hjälper ju inte att gå med en bibel under armen, utan man ska ju läsa den och så vidare, eller ha den i hyllan, utan vi behöver ju ta emot näringen. Och så är det med Guds livet. Gud har så mycket gott för dig och mig. Och jag skulle vilja uppmuntra dig redan idag, här och nu, där du är i bänken. Vi ska sjunga en sång alldeles strax, så varsågoda lovsångare. Och den här sången uttrycker så här, och säger, ta mig till den platsen där jag bara ser ditt ansikte. Din närvaro jag söker. Kan du få upp den texten? Din närvaro jag söker. Ja, och jag vet att du kallar mig till dig. Och sen fortsätter han. Så jag ber att du omsluter mig i din vilja. Alltid nära dig. Och så är det fortsatt på bönen då. Kom heligande, fall över mig. Jag behöver mer av dig. Fyll mig igen med ditt liv och din styrka. Gud, jag ropar efter mer och mer av dig. Låt oss sjunga den här bönen tillsammans. Och gör det till en bön i ditt liv. Att den heligandes närvaro och hans kraft, hans allt det han är, får beröra dig och mig. Och precis där du är, där du sitter eller står, så kan du bli fylld av den helige ande. Helige ande, vi tackar dig för din närvaro. Helige ande, vi tackar dig för att du är verklig och din vilja för oss. Din vilja för våra liv och din önskan, Herre, det är att det här sigillet som du är, Herre, den du är, får vara det som är synligt och märkbart i våra liv. Herre, kom du och berör våra hjärtan. Kom Herre och smält det som är hårt. Kom Herre och smält det som är fruset. Herre, kom och laga det som är trasigt. Och Herre, måla du en bild i vårt sinne och våra hjärtan om vem du är och vad dina planer och vad du har för var och en av oss, Herre, och för din församling på den här platsen. Måla den bilden i våra liv, Herre. Herre, ta oss till den platsen.